välkomna till vår podd Skrivkamp, en författarpodd om skrivande livets glädje och vedermödor. Jag heter Lisa Bjerre.
Jag heter Malin Havid.
Vad har du på gång, Malin?
Jag har ett trasigt kylskåp. Nej, jag vet inte, det är inte så intressant. Men det bara överskuggar allt i mitt liv just nu. Det är fruktansvärt. Jag visste inte hur mycket jag älskade det. Men det ska vi inte prata om. Jag blev av med mitt manus, vill jag säga. Nej, men jag trodde att jag skulle ha en förläggare vända till med Blomsterberg-manuset. Men Augustin bedömde att det kunde gå direkt till Emma.
Härligt.
Så att, ja, det var liksom sådär. Ja, men det också tycker jag att när man sitter och gör en sån, den här första liksom förläggarredigeringsvändan, när man gör den typen av ändringar, det kan vara lite svårt att veta hur bra eller dåligt det blev, om du förstår vad jag menar. Mm. Att man gör och man har, ja, men det här jag tror, men att man liksom, och man hinner inte heller i den fasen få den liksom distansen att man kan liksom lägga åt sidan i några månader och sen läsa. Så det är liksom, ja, jag skickar iväg det bara, vad blev det där då? Ja, men han var nöjd, så det var jättebra. Så nu är det hos Emma, min redaktör. Det är liksom inte hos mig längre. Mm. Och då, nu har jag ju varit lite sportlov och grejer, så jag har liksom inte, men jag håller liksom på och pular med museiboken.
Mm.
Jag håller på lite, jag ska göra lite, jag är i samlarfasen verkligen. Jag håller på mycket och ska göra lite intervjuer och som plan för liksom, för jag vill ju i det här, jag ska verkligen, alltså jag besöker ju alltid mycket museum, för det är en sån sak jag älskar att göra, men jag vill liksom, nu vill jag ju göra det ännu mer, men också göra det med en annan, men du vet, en annan del av hjärnan påslagen kanske. Som när man söker efter någonting på en plats, så blir det ju annorlunda, eller vad ska jag säga. Så att ja, jag håller på, jag är mycket i uppstart och samlar där.
Ja, skönt.
Med lite avbrott för, ja, du vet, annat uppdrag som inte har med mitt eget att göra. Mm. Men det är, där är jag. Var är du?
Ja, jag tänkte idag så här, jag känner mig inte som en författare.
Mm-hmm.
Det känns faktiskt inte, jag känner mig faktiskt väldigt besviken efter boksläppet. Och det var ju då, som min vän Karin Jansson har sagt en gång, att ett boksläpp är ett pärlband av besvikelser. Så är det ju inte för alla. Det är klart att det finns de som...
Där för är... fler än man tror. Eller liksom ändå fler än majoriteten kanske.
Ja, kanske så är det. Jo, det tror jag, så är det ju. Och det är klart att jag ändå hade hoppats att nu är det sista boken som är planerad i serien. Fjärde boken i linje 17-serien. Och då tänkte jag ändå... Alltså det är klart att jag ändå hoppades så här att nu... Kanske det liksom nu det lyfter. Nu upptäcks igen i streamingtjänsterna. Och så blev det inte. Och den har inte gått dåligt.
Nej.
Jag tror inte att jag har någon liksom skäl att... vi har ju inget skäl till missnöje på det sättet.
Nej.
Men den har inte heller gått särskilt bra.
Nej.
Alltså den har, liksom, den har gått ungefär som tidigare. Helt okej. Okay. Men Jag vill ju gärna att det ska gå mer än helt okej. Jag skulle ha velat att den fick mer uppmärksamhet och att det hade gått bättre. Och det, så jag känner, nu liksom, man har ju ändå en fas då, det är ju det här upp och ner hela tiden. Att, sen början, vi fick en jättefin recension, vi fick ett Inga-Lill Mosander skriver ju i Aftonbladet, bästa böckerna just nu, och skrev jättefint om Spräng då. Så fick vi en sämre recension av Kapp Rakt, Anders Kapp, som tyckte att den var liksom sämre än de tidigare. Jag tyckte det kändes okej ändå. Eller jag menar, jag har ju respekterat honom som person, jag gillar honom. Så att jag kände liksom att jag har inget, vad ska man säga, det var inget som jag kände mig knäckt över på det sättet.
Nej.
Men och jag respekterar hans synpunkter, även om jag inte håller med.
Men
det är ändå tråkigt givetvis. Man blir ju liksom ändå besviken över en dålig recension. Och så har vi fått ett par bra recensioner till och så. Så det har varit, det var en i Dust Magazine som var... Hon var väldigt... vi fick en jätterolig blurb där. Läs den om du står ut. Men hon tyckte att det var så... Hon blev så upprörd. Hon tyckte det var så mycket känslor. Det var liksom... Hon kände att hon fick så mycket känslor i boken, och att det var så mycket hemskheter.
Och
så är det verkligen så här världen ser ut, eller så här Sverige ser ut.
Mm.
Det tyckte jag ändå var ett bra betyg, att hon blev så, alltså, berörd av den. Men vi kanske inte ska ha just den meningen på omslaget. Jag tyckte det var roligt.
Men det var kul. Ja, det var verkligen.
Men sen har jag bara känt så här att... Nej, men att känna att jag tappade en del energi av att jag ändå inte...
Mm.
Alltså, ja, jag vet inte.
Det har inte gått så lång tid.
Nej, det har det inte. Men men det är väl också det att... Jag tror också att det är att jag har inte något avtal. Mm. Och jag tänkte på vägen hit så här... Vad är det som gör att jag plötsligt bara... Jag känner mig inte som författare. Ja, men det är väl att... det här är ju första gången på ganska länge. Jag menar, det var ju otroligt länge som jag skrev utan ett avtal. Och veta om det skulle bli någon bok någonsin.
Mm.
Men nu har det ändå varit... Det var väl 2019 som vi... så här sommaren där, så det är nästan 5 år sedan som jag och Susanne Kasserfeldt då, som jag skrivit Rinne 17 med, fick avtal med Hedlund Agency.
Mm.
Och då visste vi, det är klart att det händer att agenturer misslyckas med att sälja in böcker till förlag och att det ändå inte blir någonting, men det är ju ändå vad jag vet ganska ovanligt.
Mm.
Så i med den, det är ändå 5 år som vi har känt att det här kommer bli en bok.
Mm.
Och det kommer bli liksom, och sen har man ju alla de förhoppningarna. Det här kanske blir en bok som säljs till 30 länder.
Mm.
Det här kanske är en bok som gör mig ekonomiskt oberoende för hela min framtid. I början där är ju allt det öppet.
Mm.
Och sen under de här 5 åren har ju ändå då så att säga dörrar har liksom ändå stängt. Alltså det blir ändå så när man vet så här, nu blev det de här länderna, det blev inte de här länderna. Och man är jätteglad. Jag har ju hela tiden varit jätteglad för det vi har fått uppleva och det vi har fått liksom, möjlighet till i de länder vi har kommit ut och vi har fått åka på, alltså, vi gjorde jättemycket roliga grejer, träffat massor av spännande människor och varit med i sammanhang jag aldrig hade drömt om att få med i, på krimfestivaler i liksom, Norge och Danmark och, så jättekul, och Piratförlaget har ju varit fantastiskt liksom, som ett sammanhang också att få vara med i, förutom själva samarbetet. Men onekligen är det ändå så, men det är väl också nu precis din avslutande nu. Och nu blev det så definitivt, så här blev det. Och det är klart att det fortfarande kan hända saker. Vi, liksom, det kan ju fortfarande hända saker med serien. Liksom men det är ju mindre troligt att det händer saker nu när sista boken är skriven.
Ja,
men så det lite kanske har varit i en sån liksom bearbetningsfas också. Och jag är väldigt, jag är glad och stolt över serien. Och jag är glad att vi fått tid ut den. Men jag känner väl också att jag tycker att den hade förtjänat en större publik. Och som sagt, den har inte gått dåligt. Och vi har fått fina recensioner. Jag ska absolut inte vara liksom otacksam på något sätt. Mm. Men det är klart att vi alla som har jobbat med den hade ju ändå önskat givetvis att den hade sålt bättre. Alltså att den hade liksom kommit ut större. Liksom, så att det är ju... Ja,
ja, jag fattar. Men, för jag tänker, minns om det var liksom vid något... Ja, men förra årsskiftet tror jag, när du och jag satt och gjorde så här... Ja, men ja, det var årsskiftet.
Ja.
Det här, och vad förväntas. Ja, men så här, förhoppningen för nya år. Och då liksom vågade vi liksom nudda vid det. Men eftersom vi båda då... min sista del i min trilogi kom ju i höstas, så det är lite sunsamt. Men just det här att tänk om, alltså någon liten gnutta hoppar med så här, tänk om att den sista delen skulle sparka igång någonting liksom. Det var någonting som också jag hade alltså lite fritt fantiserat om. Sen tror jag inte, och det har inte hänt i mitt fall heller, det är liksom så här, det har inte gått dåligt, men jag tycker också att mina öböcker förtjänar fler läsare än vad de har. Men det, ja, det är ju som det är. Men att jag tror kanske inte att jag vet inte, jag blir nog inte, jag har inte blivit så besviken kanske. Eller jag menar så här, ja, det här var väl väntat på något sätt. Alltså, jag vet inte, jag har någon slags liksom buffert mellan mig och hoppet, tror jag.
Ja.
Som gör att jag liksom, jag vet inte varför det är så. Att jag liksom, för jag, så kan jag komma på det ibland, så här, ja, det där blev det. Ja, okej. Okay. Men samtidigt, ja, jag
vet
inte. Du
är ju på gång, du har ju redan liksom skaffat en ny pojkvän innan du liksom släppte
ja,
gamla.
Ja, men det är precis det som kanske tröstar mig då.
Så att du har ju dina, liksom, du har en helt en ny bok. Och det har jag ju egentligen också.
Men
jag
tror det är bara ett lite större glapptid där.
Och. Ja, och att jag, alltså jag, att jag tror också att det är att jag inte har något avtal på. Jag är ju en deadline-människa. Mm. Alltså jag är ju journalist. Mm. Det har ju alltid funkat väldigt bra för mig att göra, liksom, arbeta med korta.
Mm. Mm.
Men liksom, och veta liksom, när jag ska lämna och så. Mm. Och, nu måste, och det, är det, jag, det är inte det att jag... Jag har inte som så att säga ansökt om avtal, jag har inte försökt få ett avtal, utan men jag märker psykologiskt så
är det nog varit
bra för mig. Ja, precis. Och nu måste jag den här gången på grund av liksom hur omständigheterna ser ut leva med att skriva romanuset utan ett avtal för att liksom få möjlighet liksom, att göra det jag vill med den här serien. Men det är så här, då är det så här, ja, men då måste jag bara härda ut i det.
Mm.
Och då det här liksom, alltså jag tror att det blir att det äter lite mer av mig. Alltså det här när man inte riktigt har en yttre styrning. Mm. Liksom, att man har, det är bara jag nu.
Ja, jag fattar. Ja, nej, men det är fan vilken...
Och inte Susanne med, det är väl också en helt avgörande skillnad.
Ja, precis.
Ja, det är ju verkligen bara jag.
Ja,
det är
liksom,
på alla sätt. Det är...
Men det här, alltså det där avtalet, alltså det är verkligen någonting, skulle jag säga. Att det gör, att det är en... Och även då om liksom... Vi har ju inga Läckberg i förskott eller så, du och jag. Men att det är mer liksom, det är mer själva symbolen, alltså det är mer avtalet i sig, att det finns en plan, att det finns, alltså det finns en riktning, ja. Och det finns liksom,
och jag är, vi
heller, enorm trygghet.
Och vi har heller inte fått förskottet för en roman så att det lämnats in. Det kanske, där kan man ju ha olika, men så det är inte det liksom, precis, det är inte det att det handlar om liksom, att det är en enorm hög med pengar man liksom ska ha. Utan det handlar ju om att precis vad man har, man vet att det här kommer bli någonting. Vi har en plan tillsammans och så här. Och att man lämnar till någon då. Ju, det. Och nu får jag ju skapa det för mig själv. Och jag har ju... Och jag ska göra det och jag ska klara det. Men det är... Jag vet inte, det är mer osäkert. Och jag måste verkligen komma igång. Vi har inte heller kommit igång. Eller jag har ju... Nu har jag varit på sportlov, det har varit... Jag fick en ganska mycket jobb här nu, vilket är roligt, och då måste inte göras allt på en gång, en del görs nu. Men det känns också roligt, jag tror jag behöver det, därför att jag har också sagt upp mitt kontor av olika anledningar, framförallt därför att jag insåg att jag betalade nästan månadslön om året för att åka in typ 2 gånger per termin och diska. Alltså det blir så himla konstigt. Alltså som jag aldrig är där. Och så har man så här köksveckor 2 gånger per liksom, termin. Och det var då jag var inne för att ta hand om alla andras
disk. Ta ditt ansvar. Ja, det är ju jättekonstigt.
Och då kände jag, nej men alltså, det blev lite konstigt. Alltså, så då tänkte jag, nej men nu... Och så insåg jag så här, att det här med att jag tycker ändå att man inte ska fatta beslut utifrån rädsla. Och då tänkte jag, insåg jag att anledningen till... att jag har haft kvar kontoret har ju varit för att jag har varit så rädd för vad som händer om jag inte har det sammanhanget.
Mm.
Att jag ska bli lite tokig. Alltså att jag ska må psykiskt dåligt och bli lite galen. Och gå omkring och prata med, jag går omkring och prata med mig själv och liksom känna mig suddig i konturerna.
Är det dåligt att prata med? Men så måste jag söka.
Men den gången jag gjorde det... Och så var det lite så att jag backade tillbaka. Alltså ibland har jag internaliserat min terapeut ganska bra. Liksom att hon, liksom, vad skulle hon säga då? Så här, ja men Lisa, du har ju dig själv nu. Alltså, liksom, alltså, så här, jag är på en annan position nu än den gången då det hände mig att jag verkligen inte mådde bra.
Nej.
Av att jag var hemma och skrev utan ett avtal. Liksom. Så, det var ju så här, 6-7 år sedan nästan. Mm. Så att det var ju väldigt annorlunda på många sätt. Och barnen var ju mindre och liksom, det var mer... Nu har jag ju mer ett eget liv.
Mm.
Men helt andra... Alltså jag träffar folk, kanske inte vi och liksom har det trevligt.
Ja, ja men precis.
Så att jag har liksom ett helt annat liv utanför.
Ja.
Jag kände det, jag kan inte liksom hålla på och betala för kontoret utan att vara där. Nej. Bara för att jag är så rädd för att det ska hända någonting. Och liksom dåligt för mig. Men sen inser jag, jag blir också så här, men kan ju... återkomma. Liksom. Det är inte som att det här kontoret är stängt för gott nu. Att jag har bränt en bro liksom, och sprungit och gjort så här fuck you liksom. Utan det är så här, jag har ju bara sagt, nu lämnar jag. Så jag kan komma tillbaka.
Ja, men verkligen.
Jag har haft lite sån, jag har också tagit en liten mellanperiod där jag behöver, alltså det har varit jätteintensivt ett tag.
Mm.
Och då har det varit skönt att det har varit lugnt nu ett tag.
Mm, mm.
Men nu behöver jag växla upp och börja komma igång med manuset ordentligt.
Mm, mm. Tror du inte att det skulle vara ångest? Fan, varför har jag blivit så här? Jag sitter och...
Berätta, jo jag vill höra.
Nej men att det skulle typ... Bara det här med riktning. Att ha liksom väldigt sånt lågt... Inte så här 10 sidor om dagen.
Mm.
Men att det första du gör varje dag är en halvtimme åt det manuset eller någonting.
Ja, jo men grejen är ju att jag har... Min plan är att vika förmiddagarna till att skriva. Mm. Och jag har gjort det här delvis, men det har också blivit så att jag då, alltså jag har ju den här inre rädslan. Alltså jag har ett motstånd än så länge. Så att det blir lite så här, oj, men jag kanske ska gå in och kolla på min bostadsrättsföreningsportal och se om det är någonting man ska titta där.
Så att jag är fascinerande, flykten då.
Precis, flykten. Ja. Oj, för Facebook har någon skrivit något intressant här som var till Indien 1983. Alltså, så att jag, precis, så att jag har, men så det är helt rätt och jag har verkligen tänkt att det ska vara min strategi nu. Så jag har bokat in alla intervjuer på eftermiddagarna. Mm, mm. Så att jag ska kunna sitta på förmiddagen och skriva. Eller morgon, förmiddag. Mm, mm. Kanske mellan 8:30 och 10:00. Liksom. Mm, mm. Eller 11:00. Alltså beroende på hur det ser ut. Men så att jag ändå har den tiden. Och jag vet ju att jag hinner ju också skriva mitt beting på den tiden. Så att liksom, det är ju ingen omöjlig. Det här går ju att göra. Liksom. Mm, utan det är det här att brottas med de här demonerna och... känslan av att man inte vet vad jag håller på med och så vidare. Mm. Det är den känslan som och så här kommer bli. Vad skit i om det blir bra då? Det kanske blir uselt, men det måste bli någonting innan, annars händer ingenting. Det måste ju bara bli någonting.
Ja, ja, men verkligen. Och det är väl det, typ, demonerna tar ju större plats när skrivandet krymper.
Ja,
alltså själva liksom hantverket.
Precis, man skriver så här 1000 tecken och ägnar 15 timmar åt att tänka på att det här kommer bli dåligt.
Ja, precis.
Jag försöker vända för det. Skriver 15 000 tecken och ägna en timme åt att tänka att det blir dåligt. Ja, men berätta, vad gör du? Jag tänkte komma in på att jag vet ju att alltså att du har fortsatt med den här kreativitetsboken.
Ja, 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 precis. Lev kreativt.
Ja.
Vad heter hon då? Julia Cameron. Jag berättade om när jag hade börjat för några veckor sedan med den. Och var provocerad. Det är ju då bara en sån bok som väldigt många författare eller andra har använt för att, jag vet inte, frigöra kreativitet och så vidare. Och den är ju... Det är många som har upplevt sig hjälpta, som jag har hört i varje fall. Så jag tänkte, jag måste väl testa. Och nu är jag då halvvägs in. Och jag är fortsatt jätteprovocerad. Alltså det är så fruktansvärt att läsa de här texterna. Som är liksom... Ja, varje vecka ska man då läsa. Ja. Det finns inte ord. Jag var faktiskt och tittade innan för att jag skulle läsa upp något hur bedrövligt det är, men jag liksom, nej, jag ska inte.
Men är det bedrövligt dåligt språk eller är det så här klämkäckt?
Nej, men både och. Nej, men det är ganska dåligt språk och mästrande utav Guds nåde och otroligt, jag vet inte, högtravande, men jag vet inte vad det är, men det liksom finns någonting med attityden som liksom väcker totalt agg i mig. Men jag kämpar på. Och så är det då varje vecka att man ska göra ett antal olika övningar. Men någonting har jag väl kommit fram till i alla fall när jag håller på med det här. Och det är ju att jag kanske... låter otroligt, jag har mycket att jobba på. Men alltså, jag är nog ganska förlöst. Eller, förstår du vad jag menar? Att jag tänker att det här kanske är en bok som är så här... Säg, men innan att man liksom... Man ger inte sig själv platsen för skrivandet. Eller man tycker... Eller säger att innan man är utgiven så är det ju kan det vara rent och pinsamt att säga att man försöker skriva en bok. För vad är det för anspråk? Mm. Och sånt höll jag på mycket med. Då, i det läget, kanske det liksom hade berikat mig på ett annat sätt. Men, så det är väl ändå en slags insikt jag kommer till att... Det här har inte jag något problem med. Och det är väl en ganska fin insikt då. Och att också så här, en sak som jag tycker är otroligt märklig, för det finns någon ingång hon har, författaren, som är att typ som att hela världen skulle vilja mota, nej nu överdriver jag, men att det finns ondsinta människor som vill sätta liksom käppar hjul för, det är ingen upplevelse jag går omkring och har, att människor liksom vill hindra mig, utan snarare blev jag liksom, något kapitel läste tänkte jag på, men jag tänkte lite på det här med ett eget rum, alltså Virginia Woolfs gamla begrepp, som jag vet inte, jag tänker ändå på det titt som tätt, och jag tänker att det är ju verkligen ingen ny spaning här, inte min, men säger jag inte, men att det behöver ju inte ha att göra med ett faktiskt rum, såklart, men att man har ett utrymme i sitt liv som är ens eget, och för vissa människor är det då ett slags kreativt rum, eller liksom ett skapande, ett rum för någon form av konst, till exempel. Och då fick jag liksom att jag tycker att jag verkligen har det. Absolut inte. Jag har absolut inget fysiskt eget rum. Mm. Så trångt som vi bor. Men jag har det verkligen i mitt liv. Och jag liksom, om det är någon som liksom vinner i längden på den här läsningen, så är det kanske min man, har jag kommit fram till. För att han blir så otroligt, om i jämförelse med hur irriterande Julia Cameron är, så är nej, jag skojar, men jag tänkt på hur det har varit under tiden. Mm. Sen liksom, från det att jag börjar ta liksom mitt skönlitterära skrivande på ett större allvar i mitt vuxenliv, så har... Och det här vet jag ju liksom, man pratar med hur, det är inte alltid helt självklart, men för honom, för mig, för oss har det alltid varit självklart på något sätt att han har alltid respekterat det. Han har liksom alltid... Nu var det här för hyllningstal. Men nu blir det så här. Men också, han var liksom den första som här, började få liksom, i presenter så där, att men, här har du en hotelldygn, åk och sätt dig och gör det du vill göra och så vidare. Och så har det sen varit. Så att, ja, nej, men det var väl... Att liksom han har liksom respekterat mitt egna rum och till och med varit till och hjälpt till att bygga det. Om liksom,
vad fint.
Ja, nej, men precis. Ja, smetigt. Men det var väl en sån insikt som ändå kom till mig av den här läsningen. Så någonting bra. Men om man, rent skrivmässigt så är det ju... Det finns så mycket dumheter. Till exempel så är det en vecka, då är det då läsförbud. Mm. Och totalt liksom. Du får, och då tänk, det finns någonting i den här Camerons ingång där. För jag upplever, när hon skriver om läsning, så upplever jag att det hon skriver om är en slags förströelseläsning. Typ som att scrolla Aftonbladet på bussen eller någonting. Och så, ja, men det kanske man kan avstå för att liksom freda sin hjärna på något sätt. Även om jag tycker också att det är en mänsklig plikt att hänga med i nyhetsflödet. Mm. Men... jag liksom, att det är en väldigt väsensskild typ av läsning om man jämför med hur det är att försvinna in i en romanvärld.
Ja.
Och det, varför skulle jag pausa det en vecka? Nej, det kommer inte. Alltså, för mig är det liksom att skrivandet och läsandet så himla mycket har att de lever i symbios. Ja. Krockar inte ut varandra, utan snarare göder och föder varandra.
Mm.
Ja, men hon är en...
Vad menar hon när poängen med att inte läsa mycket?
Nej, men om du liksom, om du inte tar intryck utifrån, då liksom kommer det vara, då kommer liksom ditt egna flöde få mer utrymme, till exempel.
Mm.
Det är mycket sånt som har att göra, men liksom, hon har ju verkligen en ingång att nästan alla människor har ett gäng människor som motarbetar dem, två lider av ett enormt liksom så här lutherskt, jag ska aldrig ta 5 minuter för någonting, och tre, att ingen människa klarar av att vara själv i en kvart och så vidare. Det klarar jag ju mer än väl. Så här, så att många av de här grejerna är då, går ju lätt, men annat är ju, och sen är det ju mycket så här att man ska stå och svara på hur man blev, vad man hade för drömmar som barn. Och nu ska du gå och köpa så här, en målarbok för barn. Ja, det är kanske inte så att jag gör exakt allt heller. Men jag fortsätter, och jag tror inte på något sätt att det har påverkat mitt skrivande.
Nej.
Men jag tror ju det som, återigen, liksom, det som är i grunden de stora två genomgående sakerna, det är dels det här med morgonsidor.
Mm.
Och det har jag ju ingen invändning emot. Även om det är lite konstigt att hon har så strikt... alltså, jag tänker, skriv mycket... Nej, jag vet inte. Men,
det blir så regelstyrt.
Ja, det är väldigt regelstyrt. Men det förstår jag liksom, poängen med. Och det här då, som hon så töntigt kallar konstnärsträffar. Men det är ju det som vi har pratat om. Just det handlar om att man också måste fylla på.
Ja.
När man liksom måste fylla på med konst, eller vad det kan vara, kreativa. Man måste göra saker som inte är direkt produktiva för att kunna bli produktiv. Och det tror jag är jättevettigt. Mm. Men... mycket i mitt liv bemästrar jag inte, men det bemästrar jag och har inga liksom problem med. Så att,
jag skulle återgå till de här morgonsidorna, för det tyckte jag var väldigt bra. För det blir ju som en liten terapisession också, att man bara liksom tömmer huvudet på vad som surrar där inne.
Mm. I morse blev det 3 sidor kylskåp. För mig.
Det har ju starten på Malins vardagar.
Ja. Precis, ja. Ja, det blir många band.
Men jag tycker, ja, men jag tänker, jag minns faktiskt nu när du säger att när jag började läsa den här Lev kreativt då för några år sedan, så hade jag väldigt mycket samma tanke, det här att det här, alltså så här, det kändes som att den mer var för någon som försökte få sina första, alltså få utrymme i sitt ja. Liv för någonting kreativt.
Mm.
Någon som kanske har ett väldigt hektiskt heltidsarbete mm. och familj och åtaganden mm. och som liksom inte avsätter tid för det, sina egna drömmar.
Nej, som verkligen behöver göra en ganska stor, liksom ja. Ett stort...
Och det är klart att och där, den processen
då kan det
ju
vara jättehjälpsamt.
Ja, precis, för den har jag ju också gjort såklart, tagit steget att mm. ja, men jag vill mm. skapa tid för det här.
Mm.
Men, när man väl har gjort det mm. så fortsätter man ju med det, tänker jag. Alltså, så här, mm. nu har jag ju också, avsätter jag ju tid. Eller liksom, mm. jag vet ju att jag, mm. det är klart att jag misslyckas fortfarande med att avsätta tid. Men det handlar ju mer om det här med att jag inte har klarat av att säga nej. Men nu har jag ju blivit bättre mm. på det. Ja, morgonsida tar jag med mig från det
ja,
du säger.
Ja, men det har ju sin poäng, absolut.
Flödesskriva, ja. Och då kan man, ja. Och då hon pratar ju om tre sidor, men det, liksom, det kan väl räcka med att man sätter sig 5 minuter på morgonen.
Ja, jag tror liksom man själv kanske känner när man har tömt ut sig. Liksom. Det är ju också väldigt mycket, ja, hennes då, liksom, en av hennes grund, det är ju det här att du är ju bara ett, i princip, ett kärl för Gud. Alltså, ja,
om man är artist, är man tom då?
Liksom. Nej, man skriver det bara så att du behöver inte. Men sen är det ju liksom, ja, det är otroligt mycket. Otroligt mycket Gud. Men du får ju såklart läsa in din egen Gud.
Ja,
ja, precis. Men att du ska öppna upp Mammon. Det för ett förälder som finns. Men en sak som jag tyckte var ganska inspirerande, apropå det där flummet. Men mm. som jag tyckte var liksom, att tänka på att det man håller på med, om man liksom är konstnär, målar man en tavla, man är författare, skriver man en bok och så vidare, att det är... Att det man gör är att försöka hitta något som redan finns. Alltså som att ja, motivet på tavlan finns redan där. Jag ska bara mm. hitta rätt. Eller dikten eller berättelsen finns redan där. Jag ska bara hitta rätt. Jag vet, det var någonting som jag tyckte... Det gjorde någonting bra i mitt huvud. Mm. Alltså för jag kan liksom lite få den känslan ibland. Av att det är så.
Mm.
Att berättelsen finns redan där. Jag ska bara liksom
ja.
Jobba mig fram till konturerna på något sätt. Eller jag vet inte...
Mm.
Jag tror att det kan kanske eventuellt, om man lyckas verkligen förankra den tanken i sig själv, så kanske det kan lätta lite på prestationsångest och så. Jag vet inte, att det inte blir så mycket så här, den här krampen, att nu ska uh-huh. jag verka ur mig någonting som aldrig har funnits förut, mm. utan bara känslan av att jag ska hitta det här som redan finns.
Uh-huh.
Jag vet inte, det, jag är inte säker på att det kanske liksom... handfast kommer påverka mitt skrivande, men jag tror att det kanske mentalt, även jag tyckte det var en ganska trevlig tanke.
Ja.
Och sen är hon också vettig på det att hon är liksom så, slår ner på pedanteri, liksom just mm. det här att man kan med den typen av liksom, att sitta, ja, du kan ju liksom nagelföra en textbit så pass mycket att du förstör den mm. och så är det ju verkligen, så är det ju med allt, att det handlar om att se var man ska. Det betyder kanske inte att det är färdigt, men var ska jag släppa det just nu?
Mm.
Så är det. Liksom, att då
ja, det är för att en del blir lite... De som kanske är mer perfektionistiskt lagda, mm. att man blir... Att man, men jag känner nog att jag oftast har... Att jag är lite för otålig. Alltså jag redigerar ju gärna men liksom när jag skriver, men jag vill gärna också framåt. Så att jag har aldrig haft tendensen att fastna i att sitta med formulering i väldigt lång tid och så.
Ibland kan jag tycka, just i redigeringen, men så här, har en mening som man bara, det är någonting som inte riktigt lirar med den här. Och sen sitter man och så får man på, alltså det blir inte, då kan jag nog fastna. Men oftast tycker jag då är det bäst typ, nej men jag säger det på ett helt annat sätt. Att man bara försöker kasta meningen och få fram samma innehåll.
Ja, men då, jag brukar nog tänka då, alltså att, amen, då tar jag den nästa gång jag läser.
Mm, ja,
alltså,
men det är ju ofta ett väldigt bra sätt.
Men att då fastnar med... Känns den inte rätt så fastnar man på nästa läsning också. Ju, och då kommer man kanske komma framåt.
Ja, precis.
Men jag det var en bra tänke. För jag har ju en tydlig bild av min nästa bok. Jag vet till och med... Alltså jag har ju en väldigt vag bild av omslaget.
Ja.
Jag vet i alla fall ungefär hela tiden att den ska vara ganska ljus. Så jag har det satt framför mig.
Mm.
Problemet är väl så här att jag vet ju att det ska... hur det ska vara, men ska jag få till att skriva på det sättet? Det är där liksom det blir en diskrepans då. Men det är ju bara att skriva på, det går ju inte att Men bra, jag ska verkligen försöka se det som en målbild också tydligt framför mig. Att den ska finnas och att den ska bli liksom, så att det inte bara känns som att det hamnar i det här, det kanske inte blir något, eller jag kanske fastnar, eller jag kanske aldrig liksom kommer vidare. Alltså så att inte de där tvivlen får för mycket utrymme. Utan verkligen se den framför sig. Och först så ser jag råmanusbunten som ligger här för sommaren. Som ska vara liksom, ligger där, och det kommer kännas bra. Oavsett vad det är för kvalitet på romanen, så kommer det kännas bra att det finns.
Det finns, ja.
Så det är första mål, milstolpen. Ja.
Men det är ganska stor, så då måste du nog bryta ner det i några mindre också.
Ja, jag har ju ett Excel-ark.
Ja, det är klart att du har det.
Exakt hur mycket jag ska skriva. Jag ligger i dagsläget 25 000 tecken bakom redan, men det är bara att knattra på.
Det där tyckte jag var, ja, det var inte riktigt så jag menade.
Nej. Okej, okay. Men första målet kan vara då, sen att man har skrivit, nej, men att man känner att man har skrivit en tredjedel av boken då. Mm. Om man liksom är en tredjedel in.
Ja, jag förstår.
Eller vad tänker du?
Det är också ganska stort. Nej, men jag tänker så här, en målbild, så här, att den här veckan har jag skrivit någonting alla vardagar.
Ja, bra. Det är mycket mer processen
istället för prestation. Ja, och ingen mängd. Utan bara att det har varit, för det är också det att oftast när man liksom är igång så brukar det ges själv. Att säger man sig själv, jag måste skriva åtminstone en kvart, så vilket är ju väldigt lite. Och då kommer du förmodligen sitta längre. Men om man säger, jag måste skriva i 8 timmar, då är det större chans att man inte gör någonting. Det gäller att bara lura sig själv hela tiden. Eller göra, jag vet inte.
Ja, men det där är precis det man lär ut i såna här mikrovanor och så. Ja, att så man ska liksom bara komma igång. Och det är så här, ja men det är såna här grejer som exempel, så här, ska du ut och jogga? Jag är inte ute och joggar då, men det är som ett exempel i den här boken, mikrovanor av James Clear. Eller 1%-metoden heter den väl på svenska. Så här, ja men du tar på dig liksom träningskläd på morgonen. Alltså, eller till exempel om man jobbar hemma då. Alltså, för då vet man att har du redan på dig dem, så ökar chansen att du liksom
gör det.
Kommer ut. Eller tar på dig joggingskorna. Liksom, så här. Alltså, det är så här, att man gör, precis som man sätter, eller att du går till gymmet då, så du ska bara köra 5 minuter. Alltså, det är ju lite samma som du säger. Exakt, det är exakt samma
nu
sak.
Nu är jag ändå här, kan jag lika gärna.
Ja, precis, man ändå sitter där och skriver, då kan man väl lika gärna fortsätta skriva lite till.
Precis, och de gånger då man kommer in i något sånt fantastiskt liksom, få ett flöde, då är det ju bara att köra liksom.
Ja,
nej, man får hålla på och lura sig. Jag är just nu verkligen, jag tycker att det är hattigt just nu, tycker jag. Och det var någonting, jag blev väldigt överrumplad av sportlovet. Och jag brukar ha liksom en sån ganska bra, ja men barnen är hemma, man brukar ändå säga att jag har en ganska bra lugnt, och jag kan ändå så här jobba halva dagen och så hittar vi på någonting på eftermiddagarna. Men nu var det liksom så här, hade från ena hållet, jag hade bokat upp oss på så mycket saker, och jag var i Hamburg med min ena dotter, och så, det liksom, den bara, jag hann inte med någonting, jag hann absolut inte av att jobba, eller han liksom lite sån här som liksom bara var tvungen att pågå. Men han ännu mindre av att på något sätt liksom, här fick jag någon form av avkoppling. Det var bara, det var mycket roligt som hände, men jag kände så här att jag hängde inte med själv. Jag var liksom efter. Jag satt i en vagn bakom och blev släppt. Det är jättekonstigt. Och sen att jag nu har liksom så här lite svårt att landa i hur jag ska för. Det är ju någonting när man är så väldigt i uppstarten av någonting också. Att det känns, just det här, att liksom, i vilken ordning, jag får en sån liksom liten prioriteringslåsning. Att jag sitter och duttar med hur istället för att bara göra saker. Och det är inte så konstruktivt. Jag ska bara rakt och börja tvinga mig själv att jag ska liksom skriva, alltså producera text till museiboken varje dag. Och sen får liksom, duttandet får ju pågå också, men det måste också produceras text.
Det låter bra, för jag känner också att jag kanske, för jag hade några veckor, eller kanske ett par veckor, där jag hade ganska, alltså hade nästan inget jobb, eller väldigt lite jobb hade jag. Så det var väldigt skönt att ha ett par veckor då jag kunde ändå, även om jag inte var så effektiv, tänka mycket kring synopsis. Och jag kände också så här, det är så skönt att, för då när man sätter sig och det inte är 1000 saker som är i huvudet om annat, så kommer det väldigt snabbt massa idéer. Alltså, det gick väldigt lätt och roligt att sitta liksom och sen var jag lite, hade jag ingen, hade jag liksom, alltså jag har inte, vet du, Jag har inte fört in, det är ganska jobbigt att sy ihop allting till ett synopsis sen. Mm. Alltså nu har jag mer storylines utskrivna separata. Alltså jag ska nog återvända, men nu, som du säger så ska jag nog göra det parallellt med skrivandet. Alltså inte bara sitta med synopsis utan att jag fortsätter jobba vidare med det nu. Och liksom, för nu vet jag ju vad som ska hända, men jag kan också behöver vävas in liksom i på ett bra sätt.
Ja men precis, jag tänker för att ofta är det är inte alltid, ibland behöver man börja skriva för att veta hur synopsis ska vara också. Ja. Alltså det går ju åt båda hållen.
Ja.
Jag, apropå det här med splittrad tid och uppdrag och så, så tillbaks till Cameron. Ja. Så ett kapitel som ju typ handlar om att öppna upp sig för pengar. Nej, men typ så här, att om du bara, det är sånt idiotiskt, som att om du bara tar öppna dig för pengar, då kommer de komma din väg. Man bara, absolut, så funkar det.
Det är tråkigt att det är så många fattiga människor som aldrig har liksom
öppnat men de har ju inte öppnat upp, Lisa. Ja. Nej, men okej, hon ser kanske inte exakt så. Men det fanns det någon så här övning där man skulle sitta och svara på en massa frågor. Så här, hur skulle du leva? Vad skulle du göra? Vad är det första du skulle göra om, liksom, om det bara damp ner då en massa pengar? Och liksom, jag är där och insåg, så här, varenda svar på varenda fråga var så här. Sluta ta sidouppdrag, sluta så här, inte ta andra uppdrag. Ja. Det var verkligen så här. Det är, liksom, att det är ju ändå drömmen att få mer tid till sitt eget skrivande.
Men jag tror att
jag skulle förlåt. Jag skulle behålla, uppskattar, jag skulle verkligen behålla biblioteksflängandet. Det ger mig så pass mycket. Men annars så skulle det göra tänker gräns.
Jag. För jag har ju försökt, eller jag försöker, men jag håller på att sälja in till bibliotek till hösten. För jag har insett, jag tror ändå att det har betydelse för böckerna. Alltså jag tror även om inte jag pratar om mina deckare på biblioteket utan Vinterbad. Så ja, jag tror ändå att det hjälper. Och förlaget sa att det har liksom, man sett viss att rörelse liksom på streamingtjänsterna så här under vintern. Så jag tänker att det kan ändå bero på att man, för jag nämner ju ändå böckerna och det är ganska många som har Storytel och liknande som går hem och liksom kollar upp det. Men hur som helst, jo, men, och plus att det är roligt även om det tar en del energi. För kanske mer energi för mig än för dig, och du är ju mer rutinerad också, men jag kände att det tog ganska mycket energi just det här framträdandet. Att liksom bara bli sedd av andra tycker jag tar energi. Jag vill, och därför har det varit så skönt nu, faktiskt det som har varit så skönt också nu de senaste veckorna, att bara få vara en sån introvert bubbla. Alltså nu har jag inte varit superintrovert, att jag har ju varit ute och träffat människor, men just det här att synas, att stå framför andra, det kan jag känna, åh gud vad skönt att inte behöva göra det. Alltså inte för att jag liksom är någon så här, med någon reality såpa direkt, men för mig tar det mycket energi även om det bara handlar om liksom några biblioteksframträdanden, så tar det liksom en anspänning inför och så. Och sen tycker jag det är jättekul när jag gör det, men hur som helst, jag har faktiskt också tänkt på det här, och jag har ju nu, för nu har jag ju backat tillbaka, så att jag har egentligen alltså begränsat med uppdrag som jag då tackar ja till, liksom fasta uppdragsgivare som jag känner. Och jag tänkte på det så här, även om jag skulle med pengar då, om jag skulle liksom, jag skulle vilja fortsätta med de här oavsett. Alltså på som ett deltid, för jag tycker att det är, jag tror att jag mår bra av det. Alltså jag tycker det här, framförallt det här uppdraget jag har som när jag skriver för mindre och medelstora stora företag, ett nyhetsbrev. Det här är ju, jag tycker det är jättekul. Jag har liksom skrivit om det i många år på olika sätt. Och jag, liksom, det är någonting jag känner väldigt mycket för. Småföretagande och att skriva såna instrumentella, konkreta, tipsande texter. Tycker jag är jättekul. Och jag får ju lära mig massor av saker. Och man får liksom kontakt med olika personer. Även om man sitter på Teams och möten. Jag är ju väldigt sällan ute och träffar folk. Utan liksom, det är ju Teams-intervjuer. Men det ger mycket energi. Och ja, väldigt trevliga folk att jobba med. Liksom. Så att, nej, jag tänkte på det. Nej, men nu har jag, äntligen har jag ju då mitt drömupplägg nu.
Ja, vad skönt. Ja.
Vi har mitt drömliv, punkt. Ja. Allt är bra.
jag skulle behöva bli av med fler grejer.
Men det, jo, men mina är ju också så här att det blir, nu kanske det blir fler, men innan har det varit, ja, det kanske blir 6 nyhetsbrev om året. Så det är lite grann att man går in och ut ur det. Och det tycker jag väldigt mycket om att göra. Alltså det är en omväxling. Alltså att nu har jag ett par, tre veckor när jag liksom ganska intensivt gör intervjuer och skriver ett antal artiklar. Och sen är det en snabb lämning och det är liksom en tillfredsställelse, bekräftelse liksom att få godkänt på dem, eller man ska säga så. Och sen är det liksom flera veckor när det inte är någonting. Just och sen börjar jag om igen med redaktionsmöte och produktion och så. Så att det liksom, jag gillar verkligen det här att det blir cykler också då.
Du, vi har också två frågor som vi inte hann med när vi körde frågepodd.
Ja.
Ska vi ta dem innan vi avrundar? Och ja. Roliga frågor. Den första tror jag att, framförallt att du får svara på, för jag har ännu inte så mycket att tillföra. Har ni märkt att mobiltelefoner gör det svårt att bygga en bra historia? Märker att det är något som man ofta brottas med i film- och tv-serier, och därför utspelar sig många filmer innan 2000-talet?
Ja, men det är ju helt korrekt. Det är ju en stor anledning till att många börjar skriva. Till exempel Ninni Schulman skriver om 80-talet. Och hon har väl till och med sagt i en intervju att det har varit en...
Okay.
Mm. Jag kanske minns fel nu, men att det har varit liksom en orsak till det. Men sen finns det ju såklart massa andra saker som händer när man skriver i förgången tid. Men i deckare skulle jag säga absolut att det är en starkt bidragande orsak till att...
Att alltså, många väljer att lägga längre bak tiden. Ja. Berätta lite om, eftersom jag har nu varit i historien så mycket, så nu ska jag ju in i samtiden. Men berätta, vad är de största svårigheterna som man kanske inte tänker på?
Nej, men jag antar att det är väldigt mycket som ganska enkla grepp innan inte... För jag har ju aldrig skrivit utan mobiltelefonen fanns.
Nej.
Men jag kommer ihåg bara till exempel min första, alltså som för 10 år sedan när jag skrev ett deckarmanus där som blev refuserat. Så kom ihåg att det var någonting så här, nu försvann teckningen och därför kunde hon inte ringa sin kompis och då var allting farligt. Alltså, det kan man ju inte, så kan man ju inte göra idag. Alltså, och det blir ju otroligt, alltså, tänk om man går in, liksom, du går in i en mörkt sammanhang, liksom. du är hotad av boven eller mördaren jagar dig. Mm. Då kan du ju ändå alltid så här, du har en Google Maps, liksom, du är inte vilse någonstans egentligen. Mm. Alltså kanske, det finns ju absolut fläckar i Norrland. Det kanske är där folk skriver om Norrland så mycket. Men alltså, så här, vi har ju några fläckar på landet. Men alltså, det blir ju osannolikt om det alltid ska vara en liksom, vit fläck på kartan. Till exempel, att du alltid ska radioskugga. Du kan liksom ringa och säga så här, hallå på 112.
Ja.
Nu, alltså, jag menar, du, liksom, innan så var det ju ändå att du var utlämnad då. Alltså, du var på den här platsen med mördaren.
Mm.
Och nu kan du ringa efter hjälp eller precis, söka... Ja, alltså det blir ju en helt annan
situation. Man måste ju ta med det hela tiden. Telefonen måste alltid ladda ur.
Ja, och man kan ringa och meddela sig. Alltså om en person åker till ett ställe och kollar så bara, shit, jäklar, mördaren är där. Ja. Då ringer väl kollegan. Hallå, nu är det på... alltså om det ska vara... Alltså det är sådana här situationer. Och det har ändå varit... Det har ändå varit jättemycket spänning och framförallt så här upplösningar som har ändå i tv-serier och böcker som har byggt på att man inte kan kommunicera och att man är utlämnad.
Just det, precis.
Och ensam. Och det är ju, och allt det försvinner ju.
Det är mycket teknikaliteter. Men det, och jag tänker också att man märker det nog ganska fort som läsare att man liksom så här, man blir, men vad fan, varför ringer han inte? Eller liksom, det blir...
Ja, men precis, och jag menar, och det måste ju inte bara vara i upplevelse. Det kan ju vara precis alla möjliga sammanhang, bara att man kan dela information omedelbart.
Ja.
Så att man inte svävar i ovisshet.
Ja, men precis, det kan ju vara vilken som helst, en kunskap som saknas. Ja, varför googlar henne inte?
Verkligen. Ja, så sitter jag nu när jag kollar min synopsis så här. Ja, men då är det så här, då ska någon... Ett spår kan handla om en så här IVO-dom, exempel då, alltså den där vård. Så bara, men då måste kolla upp så här, ja men hur kan man, är det rimligt att man då behöver vänta en vecka på den? Och så här, nej, det kan ju polisen få direkt i sitt system. Det är så här, fan också. Ja. Men då, ibland, man kan ju ändå välja att kringgå.
Visst.
Såklart och hitta på att nu, liksom, men det finns ju inte längre så här, ja, det här beställs från arkivet och därför tar det 2 veckor så tappar någon bort den här lappen med beställning. Alltså, men det är ju mycket som ändå, ja.
Det är det. Och jag tycker också, apropå det, en sak som jag tänker ofta blir inte så himla bra, det är när man använder sig av jättemycket så att återge sms-konversationer det kan bli väldigt
tråkigt att läsa.
Tråkigt, eller så här att du kanske inte, nu tänker jag liksom allt möjligt, det behöver inte nödvändigtvis vara deckare du ska, utan men att det kan också vara att det kan finnas en känsla av, men just det där som man pratar i sms, alltså det, att få till det där, men precis som det är i verkligheten, om man visar upp liksom en sms-konversation mellan liksom person A och B för person C.
Mm.
Och A och B tycker att de är supersköna och jättehärliga och har en liksom kul. Så kommer vi få se vad fan håller ni på med. Alltså, och så kan det kännas även liksom, att det blir så jävla... Det blir töntigt ofta. Ja. Man bara, och så blir det... Ja, det där ska man nog hålla... Jag menar inte att, att man inte kan återge sms. Men just det här att ha långa haranger så här...
Nej.
Det är oftast inte så charmigt som man kan tro.
Nej, precis. Nej, det är inte en favorit hos mig heller.
Nej, faktiskt inte. Jag kan i och för sig kan tänka mig, nu sitter jag helt och spekulerar fritt, men jag kan tänka mig att kanske, jag ska bli nyfiken på att prata med mitt tonårsbarn om detta. För jag tänker att det kanske är ganska vanligt förekommande i ungdomsböcker och så. Jag tänker att så mycket av deras liv är så. Och de tycker, ja, och det har ju varit det redan från början på ett annat sätt än vad det var för oss. Den allra sista frågan då. Om man vill bli utgiven, ska man skriva sånt som man tror folket vill ha eller något som man själv skulle vilja läsa?
Ja, du menar att man ska tänka det när man skriver?
Ja, det är nog så frågeställaren har menat. Om alltså, man vill bli utgiven, vad är största chansen att bli utgiven? Är det att liksom svara på ett behov som kommer utifrån eller ett behov som kommer inifrån?
Jag tror att det är alldeles svårt att svara på ett behov. Jag tror att det är, alltså jag menar, om man kunde det så vore det ju fantastiskt. Alltså om man visste hur man skriver en bästsäljande bok som liksom kommer att... Alltså, men det är ju ingen som vet det. Alltså, det funkar ju tyvärr inte så. Att man bara, men just nu så kommer du kunna slå igenom en bok liksom från mellersta Norrland som har den här... Alltså så här, liksom, de här elementen, så funkar det ju inte. Så jag tror att det man kan göra är skriva det man själv vill skriva.
Ja, det är ju helt övertygad om. Jag tror att om man tänker att man, nu ska jag skriva en bestseller eller nu ska jag göra det här, för det verkar ju gå så bra för den och den, då tror jag att... man skjuter sig själv i foten. Nej, men det är ju en jättekonstig ingång. Men, det är också så att skriva en bok är ett sånt... Det måste man ju ändå säga. Att det är ett jävla arbete. Och det är någonting man ska lägga mycket, mycket tid på. Kanske år på. Att då göra det som liksom någon slags... Det måste finnas. Alltså drivkraften måste komma inifrån. Och det där tror jag säkert har nämnt. Men det dyker ju upp då ibland personer på skrivarkurser som så här... Ja, jag ska skriva en deckare, för det har man ju sett att det funkar ju. Det går ju bra, liksom, sådär. Och då har, de har ju liksom inte tänkt då på just det som du brukar åt, de här 500 deckarna. Nej, men också så här att, ja, men det finns ju bra deckare och dåliga deckare. Och det är inte så här, det är inte en garanti att du skriver den här genren, så betyder inte det. De allra flesta blir inte topp 1, 2, 3 på... men däremot om man har en enorm passion för den genren, då ska man ju välja den. Och att det är det man vill skriva i. Nej, men det går inte att... Nej, ska man skriva en bok ska man göra det för att man har någonting på hjärtat. Och har ett uttrycksbehov. Och sen så gör man det.
Men jag tycker att man ändå... Det är klart att man kan tänka så här... Alltså, chansen är ju större om du skriver en spänningsroman eller en deckare. Alltså att du blir utgiven. Än om du skriver liksom en jättesmal, experimentell liksom litterär text.
Men det beror ju på hur bra respektive dåliga de här två texterna är.
Jo, absolut. Men det finns ju ändå som en större... möjligt att bli utgiven.
Ja, det ges ut mycket fler deckare, så är det. Men det skickas ju också in mycket fler deckare.
Jo.
Och mellan den där experimentella, jättesmala och deckare så finns det ju en massa andra sorters böcker.
Jo, absolut. Men jag tycker nog inte att det är fel att ändå tänka att formatet, alltså genre, välja genre och format utifrån vad som är möjligt. För att jag menar, jag hade absolut lagt mer tid på vuxen fantasy, om det fanns som en marknad för det i Sverige. För det hade jag tyckt var jättekul. Men det känns ju inte... Det känns inte riktigt menings... Alltså för mig, hade jag tid så skulle jag ju skriva det också. Men jag känner, för mig är det ändå viktigt... Alltså, jag vill ändå bli läst och bli utgiven. Och då tycker jag att, eftersom jag gillar spänning också, så skriver jag hellre i det än att jag skriver någonting som kanske inte... blir liksom utgivet eller som får en väldigt smal publik. Så att det tycker jag ändå att vissa sådana val gör. Men det handlar inte om så här, det finns ett behov av deckare.
Precis, det finns ju mycket sällan den.
Och jag skulle älska om jag visste så här, det fanns ett behov. Alltså här, att det fanns liksom en viss, jag har absolut det kommersiella draget eller ådran. Att skulle det vara så här, ja, men här finns det en lucka i marknaden. Den här typen liksom kommer så här, förläggare Fredrik liksom, som är super värsta, liksom, har fingertoppkänslan och bara, skriver den här liksom, då det kommer gå så bra. Då skulle jag göra det. Men jag tror inte
inte till vilket pris som helst, eller det beror ju på vad det är, eller hur? De säger, nu det här blir Det är militärporr.
Nu alltså, det skulle vara spännande att prova det.
Liksom. Nej, det är verkligen fruktansvärt. Nej, jag ska inte. Ja. Jag har också sagt att det är egentligen bara. Jag har gett ut 7 böcker. Och 4 fack och 3 skönlitterära.
Mm.
Och om de 4 fackböckerna, så här, idén, så det är bara en av dem så att säga, där idén kom. Och det var ingen galen och det är inte dåligt, men där en idé kom, det var inte jag som sa jag vill skriva om det här ämnet, utan förlaget bara, vore det inte roligt om du gjorde det här? Jo, det tyckte jag väl, och så gjorde jag det. Och det är ändå fortfarande så att det är den bok jag minst kan stå för. För att det är liksom så här, ja, jag vet inte. För mig är det jätteviktigt att det är att det skulle också bli väldigt dåligt.
Ja, det är väl
min militärporr.
Ja, alltså jag tycker nog att jag känner energi i så här att det finns något färdigt, alltså så här, skriva, för då är det där med grupparbetet igen, att det liksom är.
Ja, men det är där vi skiljer oss också. Du går igång och jag backar.
Och att det känns spännande och liksom roligt, och jag tycker om nya grejer och så här. Så det skulle jag nog tycka var kul, men just att jag tror ju att inte att det finns, alltså förläggare Fredrik,
nej,
finns ju inte. Alltså, det är klart det finns massa personer som tror att det här kanske skulle funka, men det finns ju inte något sånt recept liksom att, eller så här, det här, alltså, det är ju det som hela grejen med bokmarknaden, att man kan ju ha massa teorier fram och tillbaka, men det är ju ingen som vet vad som kommer funka och slå.
Nej, och innan. Varför vissa böcker bara liksom hamnar i någon enorm rullning som sen rullar sig själv, det är ju.
Men precis, det finns ju, ingen.
Känns inte den, ibland väldigt. Man har ingen aning liksom.
Nej, precis.
Varför blev det just den här och varför inte den där?
Nej, precis, det går inte heller, för det är precis, för det pratar man ju om mycket, alltså, menar, så här, vad har kundernas behov liksom, så här, i alla branscher, men, och det är klart att kundernas behov, men man kan inte riktigt, det är klart att man kan diskutera kring det i böcker också, men inte när det gäller exakt vad man ska skriva. Nej. Så tror inte riktigt att det går, och så vet jag att de håller på Storytel och kollar på, i alla fall gjorde förut, så här, vad gillar folk i för element och böcker, och folk gillar att ska vara en hund med, såna här saker, men det är ändå inte riktigt samma.
Nej, men det
kommer säkert bli mer och mer så här, ju mer data man får, att man har,
jag vill inte ha data
att man har teorier om vad som kommer funka och skriver utifrån det, och det skulle tycka det var spännande, men just det här, att jag tror inte att. Alltså det är ju fortfarande väldigt inexakt så att säga. Det är ju liksom inte, det är ingen vetenskap, det är inget så här du kan säga det här kommer.
Jag tycker också på något sätt att det handlar, alltså så här, det är en respekt för det här, för det kan ju låta så, och det måste vara vad jag säger, men jag tänker att det också är respekt för läsaren att jag skriver någonting som jag, alltså att det handlar om, för det tror jag också blir det bästa jag kan göra, än om jag ska liksom lösa en uppgift som någon annan har klurat ut på något sätt.
Nej,
jag vet inte.
Jag kan tänka att, som att om man skriver in med ett ramverk, då blir det ju, alltså, det har ju varit ändå lite, alltså, åt det hållet har det ju varit, i och med att jag har skrivit tillsammans med Susanne, och det var hennes idé från början, och sen har ju liksom, för serien, och sen har ju vi jobbat fram idéerna för böckerna tillsammans liksom. Men alltså, varje individuell story och karaktärerna, men det är ändå så att när du har ett ramverk, då måste du ju hitta det du själv så att säga, bottnar i och liksom, känslomässigt i varje karaktär eller varje liksom story. Precis. Och varje så här, och det måste man ju ändå göra, för annars så blir det ju innehållslöst, tänker jag. Alltså annars blir det ju väl mekaniskt tomt. Så att det måste, men det blir ju en annan typ av utmaning då, kanske inte hela, men samtidigt kan jag känna nu, ja, precis, det här med när jag jobbar med en ny serie, bottnar jag så mycket mer i den då? Jag vet inte. Det är jag som har hittat på. Alltså, nu är det ju bara jag som har hittat på det. Men det liksom, jag måste ju ändå hitta. Alltså, vad ska man säga? Ja, jag vet inte om det blir så mycket annorlunda.
Nej. Ja, lite tror jag. Eller jag kanske. Vet inte. Jag har inte varit med om det du har varit med.
Jag kanske är också i en sån här fas när jag bara ifrågasätter allting. Och bara, varför ska jag överhuvudtaget skriva om, så har jag faktiskt tänkt lite, varför skulle jag skriva om det här egentligen? Alltså så här, men
själva tematiken liksom.
Ja, att jag liksom, att jag frågesätter så, varför ska jag ha den här karaktären? Varför? Men nu är de ju där.
Ja.
Men och nu känns de ju självklara därför att de är där. Men jag vet inte riktigt varför.
Nej, men varför skulle du byta ut dem? Men apropå kundundersökning, igår fick jag insåg att här är jag 43 år gammal och jag har aldrig varit på Teater Galeasen, och det var en drabbande insikt, för det är ju en sån Inte,
det har inte jag heller kan säga.
Nej, men som ändå sägenomsusad Stockholmsteater. Mm. Och då, så direkt så gick jag då in och återade att jag köpte en biljett. Det här är ju en väldigt så independent teater. Och då stod det så här längst ner på hemsidan. Stod det så här, konst är ingen vara, publiken är ingen kund. Ja, det tyckte jag var fint. Det var pretentiöst och härligt. Det känns som att det behövs liksom lite som motvikt mot mycket som inte är så.
Ja. Men jag har väl inte heller, man tänker väl inte på läsarna som kunder heller.
Nej, det gör man verkligen inte.
Det är otroligt tänkt.
Usch. Ja, nej, men vi har väl pratat tillräckligt för idag kanske.
Ja, det tycker jag.
Ja. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då.
Hej då.